Och lite av det finns också med. Det är också en del av våren och villkoren för att något ska bli större och bli mer utav. Nästa söndag är det ju pingstdagen. Och då är det Ida som predikar, så då får vi se vad det blir. Men jag tänker lite innan, vad hände lite innan pingst? Den här med väldiga händelsen som hände där. Och vad är andligt egentligen? Och vem är det som är andlig? Jag frågar du någon ute i samhället, så kan det ju vara nästan, kan du nästan få vilket svar som helst. Det kan vara allt ifrån den mest skräckinjagande seans till den lustfylldaste upplevelse utav sport eller droger eller något annat. Man säger det i de formerna, det är andligt. Det är något lustfyllt kanske eller något annat. Eller en konsert kan man också säga i de termerna. Och jag undrar, vad tänker du när vi hör den helige ande? Och hur tänker jag? Ida sa förra söndagen att hon berättar att hon har vuxit upp i ett kristet hem. Där föräldrarna, hon fick följa med föräldrarna på gudstjänster och gå i söndagsskola. Och jag skulle väl kunna säga, hålla med henne, det har varit likadant för mig. Mina föräldrar kom till tro när jag var 3 år gammal. Så att jag har fått hänga med. Som barn får göra med föräldrarna. Det de gör får barn, i alla fall i början, får de också hänga med på. Jag har lyssnat till predikningar. Jag har gått i söndagsskola. Jag har blivit berörd vid många tillfällen, även när jag var ung. Jag har tagit beslut om att jag vill vara kristen. Och stå upp för min tro och försöka leva som Jesus gjorde. Och sen så har jag också vid några tillfällen hört predikan. Och allra helst på pingstdagen. Man kan få bli fylld av anden också. Man kan få bli döpt i anden. Och i början så var det rätt så, en del av livet som det var där. Det andra, tron och det hade man. Och sen var det något extra som man skulle behöva. Och som man verkligen behövde. Men det var en upplevelse. Det var någonting som skulle förändra. Men efter åren har gått och man har levt sitt liv, så har jag märkt, när jag har läst Guds ord och allt, så är det så mycket, mycket större. Andens verk. Från att man, när man tar emot anden, så bara i ett enda nu så blir man frimodig, man blir vis och förståndig och man gör saker som man aldrig skulle ha gjort annars. Till att det kanske är mer en mognad. Och ett andens verk som gör att man mer och mer blir lik Jesus. Och kanske kan göra det han gjorde. Och vara mot människor som han var och så vidare. Det utesluter inte vartannat det här. Ja. Utan det finns säkert många, men det är så mycket större. För ett år sedan kom det ut en bok som heter Andens verk på spaning efter sann andlighet. Och det är Mikael Tellbe som har skrivit den. Han är pastor och teolog. En väldigt fin människa. Jättehärlig. Han har läst år ut och år in om Paulus. Och om breven han har skrivit i Nya testamentet på olika sätt. Och den här handlar mycket om första Korintierbrevet. Och det är ju där vi kan läsa om det här där står om andens gåvor och alltihop detta. Och man liksom kan ju se, och när man läser de här, då fastar man ofta för de här positiva sakerna och alltihopa som man kan läsa och ta del av. Och det är ju Paulus svar. Men lite bakgrund, så var ju Korint en stad på den tiden där det fanns jättemycket andlighet i samhället. Det som vi kanske skulle kalla för nyandlighet. Och Sveriges gammal andlighet var väl allt skrock och annat och rädsla för saker som man gjorde. Det fanns ju också förr, fast man kallade det kanske inte för andlighet. Men sådana saker som man liksom som styrde och ställde för människor. Och det var fullt av spåare och också bordeller. Där till och med staden som i motsvarande kommunen här i Tingsryd hade hand om. Det var något som bara skulle vara. Det var vanligt. Och mitt i den staden så fanns ju den här församlingen. Och den var ju också då känd för sin karismatik och att den var andlig. Och ni vet, i Korintsebrevet så talas det jättemycket om tungotalet. Och det var något som var jätteviktigt. Något som hade blivit en jättestor grej. Och kanske det var pingstdagens under när människor talade på alla språk och alla människor från olika delar av världen kunde höra, som var där i Jerusalem, de kunde ju höra sitt eget språk. Och det här blev nog jättestor grej i den här församlingen. Ju bättre och ju finare och ju längre och högre man kunde tala, ju mer andlig var man. Men det var också andra problem som fanns där. Det var partibildningar. De sa att jag håller mig till Paulus, jag håller mig till någon annan. Till Barnabas eller vad han hette och så vidare. Man ville ha någon som man tyckte bättre om, som var mer eller mindre andlig. Och så höll man isär det som var kroppsligt och det som var andligt. Kroppen var bara ett skal. Den var inte så noga med den. Den kunde man göra lite vad som helst med. Det var ju det andliga på insidan som var det viktiga. Så resonerar man. Och det är därför som Paulus säger: vet ni inte att ni är ett tempel och att den helige ande bor i er kropp? Hela människan, säger Paulus. Och det är därför han svarar på alla de här frågorna. Och andra saker som också lätt hamnade i skuggan av den här till synes fina andligheten var ju att när man åt tillsammans, man åt måltider tillsammans och så firar man nattvard på slutet, precis som Jesus gjorde vid första nattvarden. Så de rika, de tog för sig åt, och de fattiga, de satt fortfarande hungriga när man sen skulle fira nattvard. Och också det kan man läsa om där, hur Paulus får gå till rätta. Så här kan det inte vara. Det här är ingen riktig andlighet. Så kan inte ett kristet liv se ut. Och därför så, mitt i det här Korintsebrevet, så kommer ju det här kapitel 13, lovet till kärleken. Och det börjar ju precis så, om ni talar både människors och änglas språk, men inte har kärlek, då är ni som metallbitar ungefär som skramlar runt. Det blir ingen nytta med det. Och det var precis just det som man sa till varandra. När vi kan tala tungotal så här fint, då talar vi precis som änglarna gör. Jag vill ha detta som en liten bakgrund. Vi ska läsa en bibeltext som jag känner att jag har fastnat inför. Men när Mikael Tellbergs sammanfattar på ett ställe i boken vad som kännetecknar sann andlighet. Har du hunnit skriva, Simon? Det. Lite, ja. Det blir bra. Väldigt slarvig och Simon får jobba. Så säger han så här. Sann andlighet är Kristuscentrerad. Den handlar om Jesus Kristus. Den är korslik. Och med det menar han att när Jesus dör på korset så använde han, Gud använde inte sin makt. Han skulle kunna gjort precis vad som helst, men han avsäger sig makten. Och därmed så vinner han den här segern för hela mänskligheten. Avstår på korset. Älskar. Och den är kroppslig. Den innefattar hela oss människor. Den är karismatisk, fylld av kraft. Och den är kärleksfylld. Det kommer nog kanske efterhand. Vi ska stanna vid en text. Men innan den så är det från, ska vi stanna vid några texter som när Jesus säger till sina lärjungar vad som ska hända den här pingstdagen. Och från Johannesbrevet 15 och 26 och 27 så läser vi så här. Annars kan ni kolla på det efteråt. Då står det så här när han säger, undervisa sina lärjungar. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början. Och så lite längre fram från 16 och i vers 7 och 8 säger han så här. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Det här har han lovat och säger till lärjungarna. Och sen så uppmanas ju de att längre fram sen och vänta på anden. Anden vill vittna om Jesus Kristus för hela världen. Det gör ett andens verk. Så även de... Ja, alltså alla människor. Det står så här, ni också kan vittna, säger han till dem. Det kan ni också här, vi som sitter här. Vi kan också vittna, men anden vittnar in i varje människa. Försöker tala om vem Jesus är, vad han har gjort på olika sätt. Det finns ett litet sammanhang och det är också lite längre fram då i kapitel 20 i Johannes evangeliet som vi ska stanna inför. Och det är när Jesus efter döden och hans uppståndelse kommer där lärjungarna sitter. Och de här versarna är så fyllda utav de här olika sidorna på sann andlighet. Jag tycker det är så härligt, så fint när de är där. Lärjungarna har ju gått med Jesus kanske i 3 år. De har vandrat med honom, sett hans under, lyssnat till hans predikningar och så vidare. Och nu är de osäkra på hur det verkligen är. Kvinnorna säger att graven är tom. Men de vet inte vad de ska tro. Vad ska det bli av detta? Det de hade tänkt sig att Jesus skulle göra, det, så blev det inte. Att han skulle upprätta ett rike och att romarna skulle kanske inte... De skulle inte vara ockuperade under romarna, utan de skulle få ett fritt land och de skulle få fira gudstjänst som de ville och så vidare. Och jag tänker, här sitter du och jag 2000 år efter. Och många av oss har läst i Bibeln. De flesta av oss kanske vill vara troende och satt vår tillit till Jesus. Men många gånger är det svårt att se i vår värld vad finns Guds rike. Det är mycket annat som tar plats av ondska. Och ibland är det lite svårt. Jag vet inte om du håller med mig, men jag kan känna det. Och jag är inte så långt borta ifrån de lärjungar ibland som känner att jag får nog stänga dörren om mig lite. Alltså, det finns en sån känsla ibland. När vi läser de här verserna så skulle jag vilja att du tänkte. Det kanske är svårt att tänka in att vi sitter ihop med lärjungarna. Vi kanske kan bjuda in dem hit istället. Thomas och Andreas och Petrus och de andra. De kan få sitta med här i kyrkan när vi läser de här verserna. Och vi får vara tillsammans med dem. Och då står det så här. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. När han har sagt det visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han har sagt detta andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. De här är så härliga. Frid vare med er. Och vad gör han sen? Jo, han visar dem sina händer. Händerna, märkena efter spikarna. Och sitt sår i sidan. Andlighet är kroppslig. Det är viktigt för Jesus att visa lärjungarna. Det är jag. Jag har en annan förhärligad kropp, står det i Bibeln att den kallas för. Men det är en kropp som man kan se och ta på. Han visar dem sin kropp, sina sår. Andligheten är korsmärkt och den är Kristuslik. Och så säger han, frid vare med er en gång till. Och jag har sagt någon gång förut att när det i Bibeln står två saker, eller tre, eller ännu fler gånger efter varandra, då är det något riktigt viktigt som ska sägas. Något som man behöver lägga märke till och ta emot och hålla fast vid. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet frid. Kanske är det att sätta sig jättetrött i en fåtölj och luta sig tillbaka och inte ha allt för mycket bekymmer att tänka på. Och det kan det säkert vara. Men i Bibeln är det också en stark, mäktig kraft in i våra liv. För när Paulus skriver i Filipperbrevet så skriver han så här: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan, bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Här är det ingen mysig känsla bara, utan här är det en kraft som kan beskydda och bevara oss och hålla oss, både våra tankar och våra hjärtan, nära Jesus. Mitt i alla omständigheter, hur de än ser ut. Som Johan sa här, det är lätt att bli tyngd av bördor, omständigheter som gör att man titta neråt hela tiden. Det vet vi. Guds frid är viktig, säger Jesus. Han säger det två gånger. Ta emot den. Han bara erbjuder den till oss. Och så andas han. Den och säger, ta emot helig ande. Jag har inte tänkt, jag har läst det här många gånger i mitt liv, tror jag säkert. Vilken närhet det är frågan om här. När människan skapas, i skapelseberättelsen står det att vi görs från stoft från jorden. Och sen blåser Gud sin livsande i oss. Och här upprepas det utav Jesus på något vis. Människan erbjuds möjligheten att få ta emot anden i sitt fulla på det sätt som Gud i början hade tänkt. Men här står det att Jesus andas på dem. På alla tillsammans. Och ändå är han så nära dem så att de kan känna av det. Han andas. Sann andlighet är fylld av kärlek och närhet och omtanke om varandra. Den är viktig. Lärjungarna behövde det då. De sitter ju med oss här, sa jag ju. Ja. Och vi behöver också känna, inte bara känna utan bara veta. Han är i anden, är väldigt nära oss. Den är alldeles intill. Han säger också, som fadern har sänt mig, det kom innan här, så sänder jag också er. Jag vet inte vad du tänker på då. Då kanske du tänker, det är lätt att tänka när man läser det. Jaha, från och med nu så måste jag göra något annat. Jag måste flytta mig och hitta på något annat än det jag gör nu. Jag måste bli sänd iväg. som missionär eller jag måste göra något annat när detta händer. Jag tror det handlar om att se att anden och att Jesus är vid din sida alla dygnet 24 timmar. Vad du än håller på med, höll jag på att säga. Jag gör du dåliga grejer så ska du nog sluta med dem. Men det vanliga livet, där finns han vid din sida. Anden vill vara Jesus vid vår sida dygnets alla 24 timmar. Vad som än händer, vad som än sker. Och det är också på slutet säga, ni kan ta emot förlåtelse och ni kan ge förlåtelse. Den är karismatisk, den är full av kraft. Att älska sin ovän, som man sa i bergspredikan. Den är full av kraft. När Monica och jag flyttade till Tingsryd här så var det ju en tomt som ingen hade skött om precis på 20 år kanske eller något. Så alla äppelträd och alla fruktträd och sådana var döda och det var annan sly som hade växt upp. Och så när vi hade gjort i ordning så tänkte vi några trä måste vi ha. Ja, ett litet plommonträ har växt i en stenmuskant. Det är det enda som var kvar. Och så satte vi i några fruktträd. Vi bor ju ändå nära Usul, tänkte vi, och det, så vi får nog ha något fruktträd. Några äppelträd, ett päron tror jag vi har och något körsbär och lite så. Och det går lite bra och lite dåligt. Äppelträna har gett lite frukt och så, men det här päronträdet är väldigt litet. Det är inte så högt och så här stort bara. Men efter bara 2-3 år så började det ge frukt. Och det är såna här, jag vet inte vad de heter, det borde jag veta, men du vet, det är såna här långa, fina. Sådana som man kan köpa i affären när de är som allra bäst. Jag vet inte var de kommer ifrån då, men och jag tycker de är jättegoda. Och det slår aldrig fel. Någonstans mellan 15 och 30-35 päron på det lilla trädet varenda år. Men det har lurat mig många gånger, många höstar. För frukten växer ut och den ser stor och fin ut. Och sen tänker inte jag så mycket utan sen någon gång i augusti kanske så brukar jag säga åh, nu är päron. Man går förbi så där, man har inte tittat så mycket på det. Och så tar man ett sånt där. Och så biter man i det. Och det är hårt. Och det smakar knappt någonting. Nej, det var inte dags än. Och så lämnar man det och sen går det kanske 2-3 veckor. September kanske någon gång. Oktober kanske till och med. Jag är inte riktigt säker, jag brukar glömma saker. Jag brukar inte lägga det sånt på minnet. Och så har det förvandlats till något så ljuvligt när det är som bäst. Päron är ju lite luriga för de sticker ju över rätt så fort. Och då är det på andra hållet. Men när det är som bäst. När det har mognat. Då är det ju alldeles för många. Då får man ju göra något åt det. Ja, men ibland har vi gjort det och lagt in och grejat. Men man måste äta på en gång. Men vilken skillnad det är när det har fått mogna. Och jag tror att andens verk i oss, det anden vill göra i oss, det är att vi får mogna. Och det här har betydelse, tror jag. För Jesus säger ju det här, när det är så komprimerat som jag sa innan här. Här finns när vi sänds ut, när vi liksom blir medvetna om att vi kan dela vår tro med människor runt omkring oss. Tänk att få erbjuda ett moget päron som smakar riktigt gott. om det kan få bli så billigt talat. Det lilla vi kan säga, det vi kan göra. Anden vill en sån mognad i våra liv. Jag ska sluta med att läsa det Sebastian Staxet när han avslutar. Han skriver några korta rader i Dagen om anden. Och tidigare har han då berättat när han var nere i Ukraina vid första besöket när kriget hade brutit ut. Jag vet inte hur långt efter det var. De var nere med hjälpsändning och utan att han egentligen visste riktigt vad han sa, så hade han sagt till någon läkare där på sjukhuset att så ska ni tänka på och gör så, si och så. Och sen hade han liksom släppt detta. Men nu efterhand så märker han, jag fattar inte varför jag sa så. För det var precis så som behövde göras. Och de var tacksamma för det som hade hänt. Så man har liksom fått vara med om. Och han är ju rätt så spontan och fri och ledig. Han tar det som det kommer, så där ni vet om ni har lyssnat till honom. Han är härlig på många sätt. Han är inte så där rädd för att säga det som kommer. Och då skriver han så här på slutet. När vi tillåter den heliga ande att vara närvarande i våra liv. När vi verkligen tar oss tid att lyssna på honom och våga lita på honom och gör som han säger, ja, då ser vi fantastiska saker hända. Detta kan vi använda i vårt föräldraskap, på vårt jobb, bland våra vänner och i vilken situation som helst. Be den helige ande om hjälp och han kommer att hjälpa dig. Amen. Amen. Tack för ditt ord idag, Herre. Tack för anden, hjälparen. Rakt in i våra liv. Och i våra omständigheter. Hur de än ser ut. Tack för att du möter oss den här gudstjänsten. Låt det som är viktigt få dröja kvar i våra liv. Och det andra kan vi glömma, Herre. Men låt det som är viktigt få dröja kvar. Amen.
Tack så mycket för predikan, Ingmar. Vi ska sjunga psalm 30 tillsammans och sen ska vi fortsätta att vara inför Herren i lovsång och tillbedjan. Känner man att man vill ha förbön så går det bra att komma fram här till någon av de första bänkarna. Ingmar och jag finns här. Sissi har lovat också att vara med ifall någon.
Lovet, priset och äran tillhör dig. Lovet, priset och äran tillhör dig, min far. Jag vill böja mina knän i vördnad inför dig. Lovet, priset och äran tillhör dig. Lovet, priset och äran tillhör dig. Lovet, priset och äran tillhör dig, min far. Jag vill böja mina knän i vördnad inför dig. Lovet, priset och äran tillhör dig. Endast av nåd får vi komma, endast din nåd ger oss liv. Ej genom nåd vi kan göra, endast ditt blod ger oss liv. In i din närhet du kallar, drar oss till dig. Och på din nåd vill vi svara, Herre, vi kommer nu. Herre, vi kommer nu. Herre, du är ju helt rättvis, vem kan då nalkas din heliga kärlek och ändå bestå? Genom din seger på korset så är vi fria från synden och döden, och du ger oss liv. Endast av nåd får vi komma, endast din nåd ger oss liv. Ej genom nåd vi kan göra, endast ditt blod ger oss liv. In i din närhet du kallar, tar oss till dig. Och på din nåd vill vi svara, Herre, vi kommer nu. Herre, vi kommer nu. Herre, du är ju helt rättvis, vem kan då nalkas din heliga kärlek och ändå bestå? Genom din seger på korset så är vi fria från synden och döden, och du ger oss liv. Endast av nåd får vi komma, endast av nåd ger oss liv. Ej genom nåd vi kan göra, endast ditt blod ger oss liv. in i din närhet du kallar, drar oss till dig. Och på din nåd vill vi svara, Herre, vi kommer nu. Herre, vi kommer nu. Tanke går där Jesus led och för mig dog. Jag ser hans händer, ser hans sår. Min frälsare där på ett kors, när kropp i tårar dräng, det honom la i Josefs grav, förseglat med en väldig sten, Messias lagt i ensamhet. Så hög Herrens namn vår Gud, och prisa Gud i evighet. Med ändlös sång vill jag ära dig, vår Herre och vår Gud. På tredje dagen i gryningen himmelens son uppstått igen. Du död, var har du nu din hud? Hör änglar tro på Krist vår Gud. Och prisa högt Herrens namn vår Gud, och prisa Gud i evighet. Med ändlös sång vill vi ära dig, vår Herre och vår Gud. Han kommer åter klädd i vit, för solen strålar natten flyt, tillsammans med det heliga. Ja, Jesu ansikte skall se. Och prisa högt Herrens namn vår Gud, och prisa Gud i evighet. Med ändlös sång vill vi ära dig, vår Herre och vår Gud. Och prisa Gud namn vår Gud, och prisa Gud i evighet. Men lös sång vill vi höra dig, vår Herre och vår Gud.
Vår gudstjänst närmar sig sitt slut här inne i denna salen. vi kommer fortsätta med gemenskap vid fikaborden. Men vi avslutar med att sjunga välsignelsen tillsammans. Jag tycker vi kan stå upp, vi som kan och orkar.